Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 100, Ingrid.
Hurra, hurra, hurra! Det där var ett skånskt leve för er som inte vet det. Ah. Ett svenskt leve är 4 och ett skånskt leve är 3.
Mm, för att i Skåne hurrar man inte för den svenska kungen.
Just det.
Jag heter Maria Salander och med mig har jag som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Vi ska idag dryfta en hel hop av olika saker. Huvudrubriken är Moderaternas magplask, Ingrid.
Mm. Vi ser på Daniels fina bild där att både Ulf Kristersson och Maria Malmö Stenergard är helt förvirrade. Varför säger han så? Varför gör han på detta viset?
Varför? Ja.
Ja, det, men hela, det är så dumt alltihop, men
ja. Ja, det är så roligt. Vi ska garva lite åt det hela och också fråga oss vad det handlar om, varför Moderaterna spelar överraskade. Något annat kan det ju inte gärna bero på när Jimmy Åkesson gör lite tuffare utspel. Vi började ju gå in på det lite redan i fredags, men det har utvecklats under helgen, hela den här Åkesson-gate. Kärnkraftskärlek har du skaldat så vackert.
Ja. Ja, men alltså från att ha varit liksom helt ute ur leken genom att man först förbjöd till och med forskning på kärnkraft. Det skulle bara avvecklas, aldrig utvecklas. Så poppar det upp fler och fler som bedyrar sin kärlek till kärnkraften. Och det tycker vi är någonting mycket positivt.
Ja, jag googlar snabbt här för att jag fick in en gammal proggvisa i huvudet, nämligen ner med män och ner med kärnkraft, in med kvinnor, torv och kol, ner med kärnkraft, för jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den, men så där sjöng man på 70-talet på fullt allvar, ner med män och ner med kärnkraft, in med kvinnor, torv och kol. Och då kan man också fråga sig, torv och kol, är det bra eller?
Kol är bland det värsta om man tänker på utsläpp.
Jag kan inte hitta vem det var nu, men det var säkert typ Röda Bönor. Om det är någon lyssnare eller tittare som kommer ihåg den här låten, får ni gärna höra av er och berätta vem det var som sjöng så vackert. Du, krav på tredje kön kan jag nästan inte ens säga utan att börja skratta.
Nej, men alltså det är inte klokt. Den här identitetspolitiken och den här galenskapen, den har nu gått så långt att allt fler människor ifrågasätter grundläggande biologi. Mm. Alltså, det finns bara två kön. Man är antingen man eller kvinna. Sen finns det de som genomgår operationer och som blir då en sån, så kallad transkvinna eller transman. Men det finns bara två kön.
Ja, det finns en pytteliten grupp, heter det intersexuella, alltså det som man förr kallade för hermafroditer, alltså människor som föds med könsdelar från båda könen. De brukar man operera när de blir så pass gamla att de känner vilken grupp de tillhör. Så, men i allmänhet så brukar man ju...
Ja, alltså män har ju då XY-kromosomer och kvinnor har XX. Jag läste alldeles nyligen att det finns några enstaka fall i världen som har XXY.
Oj, ja. Mm.
Men alltså vi pratar ju om promilles. Det är så väldigt ovanligt. Men det är klart allt förekommer i Guds förunderliga värld. Men det finns bara två kön.
Du, i helgen har du roat dig med att skriva en ganska maffig artikel, första delen av en maffig tvådelars artikel, miniserie om svarta hål, och då tänker folk så här: åh, så jag skriver Ingrid om rymden, men ja. Nej. Det är inte Nej. Den typen av svarta hål det handlar om.
Nej, det är det inte. Det är helt enkelt hemliga fängelser och tortyrcentrum dit stater kidnappar och skickar misshagliga personer som man antingen vill göra sig av med, fast så kunde man göra det direkt. Så framför allt så är det att man då vill, alltså man torterar dem för att få ut information. Och via mina fåglar, mina hemliga källor, så har jag skrapat ihop så pass mycket information om de här svarta hålen så att jag tycker att jag har kunnat ändå beskriva den här verksamheten ganska bra. Mm. Och del två kommer nästa söndag, eller nu på söndag.
Mm. Ja, det är mycket, mycket intressant. Läs Ingrids artikel. Och en del av er kanske tänker att men de som grips och kastar sig i sådana här svarta hål, det är ju ändå bara sådana IS-idioter och Al-Qaida och sådana, och de kan vi både ha och mista. Men problemet med sådana här rättsosäkra operationer är att hur kan vi veta det?
Mm, exakt.
Att det bara är sådana.
Mm. Det kan vi och det inte. Är heller inte bara liksom skumraskländer. De som startade allt detta var ju USA. Mm. Och det var direkt efter 11 september när CIA fick fria händer att göra i princip vad de ville för att stoppa nya terrorattacker. Men det intressanta med detta är ju, som mina källor säger, att tortyr har visat sig vara en väldigt dålig metod att få reda på saker. Därför att folk säger vad som helst för att slippa tortyr.
Mm.
Så att du vet scenen. Ja, visst har man vetat det länge. Ja.
Mm. Det är bland annat därför man la ner det som liksom förhörsmetod. Men läs Ingrids artikel så får ni veta mycket intressant om det här förfarandet med svarta hål. Vi ska också bara kort innan vi går in på de mer rafflande färska nyheterna göra en liten uppföljning angående det här pulkaåkandet på Skogskyrkogården i Stockholm som vi pratade om för ett par veckor sedan.
Mm.
Vad har framkommit där, Ingen?
Jo, det har nu framkommit att man har alltså gjort olika försök för att få stopp på detta. Och nu har man satt upp mycket större skyltar med liksom folk på en pulka och så ett kors över. Och man har även vädjat till folk att visa hänsyn till de som sörjer. Jag tycker det är så bizarrt att man ska behöva vädja till folk och visa hänsyn åt sörjande. Vad har hänt med svenskarna? Det är jättetråkigt, men, och det är då Samnytt som skriver om det, och de hänvisar i sin tur till tidningen Mitt i. Och det intressanta där det är att där visar det sig att det är Mitt i:s fel att folk överhuvudtaget åker pulka där. För 2016 var det, va?
Mm.
Så skrev de en artikel där de tipsade folk om fina pulkabackar, och bland dessa fanns då Skogskyrkogården.
Vilket har orsakat då en storm av pulkaåkande människor, och vi spekulerade innan i anledningen till att det har exploderat i år är kanske att det är en lite kallare vinter än vad det har varit de tidigare åren, och han, den stackars kyrkogårdsförvaltningsmänniskan där, är ju alldeles förtvivlad över situationen. Han blev fullständigt nerringd av jätteledsna sörjande människor som tycker att det här är fruktansvärt jobbigt, och de har försökt hinta om att det inte är lämpligt och sådär. Mm. Och nu kommer de med ännu skarpare skyltar där det står att gör inte det, och han berättar också att det tredje steg blir ju då att helt enkelt ändra i de lokala ordningsstadgarna.
Mm.
För att som det är nu så är det alltså inte olagligt att åka pulka där, men däremot så borde ju var och en som är normalbegåvad fatta att det är högst olämpligt.
Ja. Han säger ju, den här chefen på kyrkogårdsförvaltningen, Mats Larsson, till Mitt i då: det var väldigt olyckligt att ni tipsade om det. Vi har fått väldigt många klagomål från allmänheten sedan er artikel kom ut. Bara idag har jag tagit emot flera samtal om mig och folk som undrar om det är en lekpark.
Ja, jag skrattar, men jag tycker
att de
det är
inte
skäms. Alltihop, alltså.
Alltså man får väl ändå ge dem att de faktiskt citerar honom när han klagar på den egna tidningen, i den egna tidningen, men usch.
Jag hoppas att de får rätsida på det där. Det såg inte så lovande ut att folk ska fatta det av egen maskin, om man tänker på de klippen som du och jag visade när vi pratade om det sist, där folk stod liksom, ja, man får ta ömsesidig hänsyn, och Okej, okay, människor som sörjer sina nära och kära döda ska ta hänsyn till ditt pulkaåkande alltså. Mm.
Ja, det är klokt.
Okej, katastrofregeringen, det behöver vi inte fråga oss vilken det är. Det är ju den vi har nu.
Ja, precis. Först, vi ska prata om flera olika saker. Men det mest skrämmande är ju nu att Morgan Johansson försöker nu få igenom grundlagsändringen igen. Den som du vet, JK och JO bara sågade jämst med knölarna. Och nu har han då sminkat grisen lite för att travestera Peter Hultqvist. Och det handlar framför allt nu om att, som det gjorde förra gången också, om att alla människor ska inte längre kunna få ta del av domar. Vilket är en grundläggande rättighet i en rättsstat, att allmänheten ska få veta vilka människor har dömts och på vilka grunder har de dömts. Hur har domstolen resonerat? Det är jätteviktigt och det handlar ju naturligtvis inte först och främst om att jag vill veta om min granne har gjort någonting. Utan det är ju för att förstå rättsprocessen och att se till att domstolarna håller sig inom lagen.
Mm. Det handlar om att upprätthålla rättssäkerheten i någon mån. Mm. Att var och en ska kunna kontrollera, har den här rättegången gått rätt till?
Ja, precis.
I förlängningen är det handlar om.
Ja. Så att,
ja, och då Morgan Johansson gick ju fram då med ett förslag, var det 2017, som avstyrdes i sista stund och då bland annat tack vare Johan Westerholm, och nu skriver Westerholm igen om den här nya sminkade grisförslaget då, att nu gör han ett, när han ger sig inte alltså.
Nej. Nej, och det obehagliga är att de andra partierna nu verkar ha resignerat, och som jag har sett någon har konstaterat att Centerpartiet, om den här lagen hade funnits tidigare, så hade ju aldrig Fredrik Federleys pedofildömde sambo kunnat avslöjas. Så det kan vara en anledning till att Centerpartiet inte vill att deras byk ska komma till ytan.
Absolut, och det har ju visat sig att de har fler med lik i garderoben i vimlandes i det där partiet. Så att ja, och det kan ju överhuvudtaget vara att man känner att man vill, det finns ju, kan ju finnas flera skäl till att man vill driva igenom någonting sånt här, men att det till syvende och sist handlar om är att sopa saker under mattan.
Mm. Och då, alltså förslaget är då att bara då stora mediehus och sånt ska få tillgång till det, för de vet man ju att de går inte ut med saker som till exempel kan skada Fredrik Federley. Nej,
det är inte smickrande för den, alltså journalistkåren, att de formulerar det så. Nej. Att de räknar med att mainstream-medierna är regimtrogna.
Ja.
Måtte de avstyra detta också. Alltså, jag hoppas att Johan Westerholm håller i och fortsätter bevaka detta. För det var som sagt tack vare att han uppmärksammade det sist. Eller mycket därför i alla fall som det avstyrdes. Du, berätta nu om, nu kommer vi in på det här med kärnkraften. Och anledningen till att det är med i det här blocket om katastrofregeringen, det är ju att anledningen till att vi sitter i den situation vi gör nu har ju mycket med Miljöpartiet att göra.
Ja. Så är det ju. Och Miljöpartiet bildades ju efter folkomröstningen om kärnkraft redan då 1980.
Mm.
Som jag var med och röstade i, och jag röstade på linje 3, det vill säga nej till kärnkraft.
Jag var 8 år då så jag fick inte rösta, men däremot så röstade båda mina föräldrar på linje 3.
Mm.
Alltså nej.
Ja, och jag var ung och drogs med i den här, det var ju precis när Harrisburg hade hänt, och man drogs med i det här, att det här var ju rena livsfaran, och hur skulle, alltså vi bodde ju väldigt nära Barsebäck och sådär, men Miljöpartiet, och så var det ju en stor rörelse då liksom mot liksom kärnkraften, och sen så bildades partiet ur den rörelsen. Och så att de har ju haft, alltså hatet mot kärnkraft har ju varit Miljöpartiets själ, kan man säga. Och sen, alltså mer det tror jag att de hatar kärnkraft än att de älskar vindkraft. Eftersom de hatar kärnkraft så måste de hitta på andra sätt att få fram elektricitet. Och då kan man till exempel läsa Rebecca Uvell som har gjort en genomgång av hur bland annat Miljöpartiet då har historieförfalskat hela grejen med kärnkraft.
Ja.
Och att man då, alltså för den här Per Bolund som jag tycker är en väldigt obehaglig figur. Han är som Morgan Johansson fast mycket längre. Men det de har gemensamt är att de kan ljuga med ett straight face. Och låta helt övertygade och liksom inte bry sig om vilka frågor de får eller vilka motargument, utan de är bara helt övertygade om att jag har rätt. Och ni ska fasen ta mig tro på det.
Ja.
Och han stod ju i den här debatten mot Kristersson förra veckan och sa att ja, det var ju gamla Vattenfall som la ner för att det var ju ingen lönsamhet. Nej, därför att ni har sett till att det inte gick att få någon lönsamhet längre. Det sa ju Kristersson, ja ni la ju på den här effektskatten. Ja men den är borta, den var du själv med om att ta bort för några år sedan. Jaha, men vadå då? Alltså jag menar, om inte Vattenfall som dessutom är ett statligt bolag... Som gör som husse säger åt dem naturligtvis. Men hade de vetat att det fanns en framtid så hade de ju satsat på de här moderniseringarna av till exempel Ringhals-reaktorer. Men eftersom de vet att det är bara en tidsfråga så ska det stängas ner. Då är det naturligtvis inte lönsamt att satsa miljoner på att modernisera kärnkraftverken. Plus då att det faktiskt nu finns fantastiskt många nya... alltså kärnkraftverk som visar att alltså förr var det ju så att när man, det som var det jobbiga med kärnkraftverken det var ju dels att det kunde bli en härdsmälta med fruktansvärda konsekvenser men också det här med avfallet och jag har för mig att det var så att på den tiden när man, alltså då fick man bara ut 40% av uranet och 60% blev då avfall som var radioaktivt och skulle förvaras någonstans till det inte var radioaktivt längre och så. Nu med den nya tekniken har jag läst att du får ut 98% av uranet. Så du förstår att den här avfallsfrågan det är ingen fråga längre.
Nej.
Med den moderna tekniken som vi då inte får lov att titta på i Sverige ens en gång. Medan Nej. Vattenfall åker till Estland och bygger ett nytt modernt kärnkraftverk där.
Ja, och samt att Sverige då som vi har sett tvingas importera massa smutsig el från andra länder som kommer från kolkraft och... Det var även något kraftverk, det här i Karlshamn som man fick dra igång. Vad gick det på?
Olja tror jag.
Ja, det var det nu va? Alltså helt katastrof för miljön, vilket ju är också så typiskt Miljöpartiet. Att deras då förmenta åtgärder får... Alltså gör det sämre för miljön än vad det skulle varit annars. Vi kan ta som ett annat exempel bara snabbt, det är ju det här med plastpåsarna. Med plastpåseskatten som har alltså knappt dragit in några pengar alls till statskassan och gjort att folk köper såna här plastpåsar på rulle i mycket mycket högre utsträckning och de är mycket mer miljöovänliga än de vanliga plastpåsarna som vi hade på ICA.
Ja, det är inte klokt. Och då vill jag bara säga så, för att det är alltid någon som påpekar. Det var faktiskt Liberalerna som kom med det förslaget. Ja, men det var Miljöpartiet som såg till att det... Att
det drevs igenom. Ja. Exakt. Jag är medveten om det också. Men nu ska inte inbilla mig att någon hade drivit, att det hade drivits igenom utan deras medverkan. Så att,
Nej.
Ja, men du, en som är jäkligt motvallskärring alltid, det är ju då vår kompis Chang Frick, Nyheter Idags chefredaktör. Han driver ju liksom som en liten sideline ett elbolag som bara levererar kärnkraftsel.
Ja, alltså, men jag fattar inte det. Det är så många som säger att vi levererar bara grön el och vi levererar bara det. Men allting går ju i samma ledningar. Hur ska Chang Frick kunna garantera att jag bara får kärnkraftsel?
Ja, men det är ju så han marknadsför sig. Ja, och med en stor, deras logga är ett stort kärnkraftverk. Liksom. Så han är ju extremt tydlig med att, och väldigt många har hoppat på detta då tror jag och blivit kunder och sådana av den anledningen, alltså som en ren protesthandling mot de här dumheterna va? Så, och vad hände då? Jo, det var ju så att i vanlig tjänstil så Chang är ju rätt bra på det här med marknadsföring och att liksom göra en splash. Och i helgen så satte han och hans kompaner upp en staty utanför LO-borgen. Mm. Föreställande Joakim Lamotte iförd skyddsväst och med dammsugare i hand.
Ja, och Joakim Lamotte har tydligen börjat jobba för det här Chang Fricks kärnkraftselleverantör. Mm. Och de har skrivit en rolig artikel idag om hur det gick till. Och liksom, jag menar, en sån skapa en staty, man ska ha bildhuggare och sånt. Nej, det de gjorde var att de tog Lamotte och ställde upp honom med skyddsväst och dammsugare. Sen skannade de av hans kropp och 3D-printade ut själva statyn som sen då tillverkade. Alltså, nej, de printade ut formen liksom.
Ja, ja.
Och sen lämnades den då till någon som hällde i någonting, vad det nu är, som då att statyn blev. Och sen så hade de någon stenhuggare som gjorde en sockel och det glasades in. Och natten till i söndags så klädde de ut sig lite som sådana här vägarbetare. Och fick ett bolag som hade en sån här kran, grävkran, vad det nu heter.
Lyftkran.
En
kran i alla fall.
Ja, som lyfte ner den då mellan 3 och 4 på morgonen utanför LO-borgen. Och då var det liksom inte en människa där. Men de hade ju liksom saftablandare och så det såg väldigt professionellt ut. Och det roliga är ju att till och med vänstern tycker det här är rätt roligt. Alltså de kan inte riktigt hugga därför att de inser att det är rätt kul.
Ja, precis. Det förvånar mig mycket att även de som inte gillar Chang alls, eller kärnkraft för den delen, kan inte låta bli att fnissa lite åt tilltaget på Twitter. Och det är ju det här jag menar med att han är duktig på att navigera de här olika blindskären. Jag tänker på när han var med i den beramade körsångsövningen, ja, till exempel. Då, på SVT, det här humorprogrammet, när en massa meningsmotståndare sjöng en liten låt tillsammans. Då var liksom Chang den enda som undkom med äran och heder i behåll, för att han sjöng inte utan han bara visade röven och liksom nynnade lite sådär.
Ja, visst. Jag ska också säga att anledningen till att de ställde upp den just utanför LO-borgen, det är ju för att medan Stefan Löfven var Metalls ordförande så var han ju för kärnkraft, så de hoppas att kunna liksom få honom att ändra åsikt och börja älska kärnkraft igen.
Ja, Lamotte själv skojar lite på Twitter och han skriver: hur är det nu? Har Greta Thunberg fått någon staty i Sverige? Fråga åt en kompis.
Ja, det är roligt.
Ja.
Och någon mer som har kommit ut som, om inte kärnkraftsälskare så åtminstone vindkraftshatare, är den gamle miljökämpen Björn Gillberg. Och vi lägger länken här till hans senaste video. Vi har hoppat över och visat klipp, för han är lite pladdrig, om man säger så.
Ja. Men innehållet är det inget fel på, och det är alltid intressant med Björn Gillberg, för han brukar ha bra på fötter. Han plockar liksom fram egna data och sådär på saker och ting, och han har i ett nötskal kommit fram till att vindkraft är helt värdelöst.
Ja, och det heter till och med det här avsnittet: vindkraften hotar elförsörjningen och demokratin.
Ja, kolla in Björn Gillberg på YouTube. Vi ska istället se ett litet klipp med vår vän Elsa Widding. Vad pratar Elsa om idag då?
Jo, det är en fortsättning på det klippet vi visade senast, där hon liksom pratar om att de största klimatalarmisterna, de är ju ofta samhällsvetare. De kan ingenting om fysik och liksom klimatforskning och så, utan de känner saker hit och dit. Och nu har jag gjort ett roligt klipp här med hon kan inte själv hålla sig för skratt, för hur det liksom är: det är patriarkatets fel och de förstår inte klimat, de förstår inte miljön, de vill våldföra sig på naturen och så.
Hon pratar vidare om den här boken som hon hon pratade om sist vi hade
ett klipp, va? Som någon Hultman har skrivit, Martin Hultman tror jag det är. Och men det som, alltså man kan ju se hela videon, jag tycker man ska följa Elsa Widding för hon har riktigt bra koll på detta och hon samarbetar med människor som har verkliga expertkunskaper. Och hon säger så här, alltså det är politikerna som har kidnappat vetenskapen för att de flesta riktiga vetenskapsmän, de håller ju inte med om den här klimatalarmismen. Men om de säger någonting så får de inga,
forskningsanslag heter det väl, va?
Tack ska du ha, forskningsanslag. Mm. Och det är ju det stora problemet. Och hon säger också att IPCC, den här FNs klimatpanel, deras rapporter är egentligen inte alls så dumma. De är inte alls särskilt alarmistiska. Men när politiker och lobbyister får tag i dem så hittar de en liten mening. Och så wow! Och då vågar inte FN stå emot det utan de
Okej. Här kommer Elsa Widdings senaste tagning.
Både Hultmans och Gyllhes forskning har fått stor uppmärksamhet i massmedia. I både tidningsartiklar som även radioreportage, Sveriges Radio Vetenskapsradion till exempel. Och det kanske allra värsta är ju faktiskt att de här reportrarna då i stort sett helt avstått från att ställa kritiska frågor, fastän det borde vara självklart och hur enkelt som helst. De här uttalandena i massmedia ger oss faktiskt ändå en viss information om hur man resonerat i sin forskning. I Sveriges Radio, Vetenskapsradion, på djupet 1 september 2020 med underrubriken Maskulina normer, en fara för klimatet, medverkade både Hultman och Gyllhe. Och där framgår att båda betraktar frågan till stor del ur ett genusperspektiv. Hultman, han har genom litteraturstudier kommit fram till att klimatförnekare är äldre män, ofta med lång erfarenhet från ledande och framgångsrika positioner i industri och universitet, ofta med bakgrund inom fysik, filosofi och nationalekonomi. Alltså de som har sakkunskap inom relevanta områden. Hultman tolkar det som att dessa grupper jämfört med andra samhällsgrupper skulle ha mest privilegier att förlora på en omvandling av samhället och därför är mest benägna att göra motstånd. Alltså konstigt att han inte kom på också att det var miljövänner. I programmet intervjuas en man som deltagit i en mansgrupp inspirerad av Hultmans forskning. Mansgruppens tema var mäns våld mot klimatet och diskussionen fokuserar på maskulina identiteter och hur de skulle kunna ändras. Det här är precis vad man har gjort i diktaturer, det vill säga skicka människor till läger för att korrigera deras åsikter, åsiktskorrigering helt enkelt. Det här är ingenting annat än kunskapsförakt. Hultman kanske rent av vill att vi lägger ner Nobelpriset i fysik. Hultman bestämmer i alla fall nuvarande mansideal som industrimodern maskulinitet som har egenskapen att inte bry sig särskilt mycket om naturen utan snarare se det som en resurs som kan exploateras. Ett framtida mansideal skulle istället kunna benämnas ekologisk maskulinitet. Gruppsamtal föreslås alltså som ett sätt att komma till rätta med normer. Kurt Wahlstedt, som alltså är psykiatriker, han skriver som kommentar till det här att detta är nonsens med tanke på att aktivisterna menar att vi har 10 år på oss för att komma till rätta med klimatförändringarna. Hur snabbt ska männen förändras? Slutcitat. Rimligen måste det ske ännu fortare för att ge något resultat. Hur ska det gå till? Det enda som kan konstateras är att Hultman ogillar vissa maskulina normer. Så mycket för den forskningen.
Mäns våld mot klimatet.
Ja, det skulle kunna vara en sketch av något slag. Ja. Parodi alltså.
Och det faktiskt. Har man alltså suttit i Vetenskapsradion. Mm. Nu vet vi ju vad de går för på den redaktionen. Det var ju de som avslöjade den fruktansvärda Facebookgruppen som med en massa professionella människor som var kritiska över Sveriges coronahantering.
Ja, så, precis. Så att
det är helt i linje med hur de agerar. Men alltså bara det är det som alltså hon säger att det är kunskapsförakt. Det är verkligen vad det är. Att istället för att lyssna på människor som kan någonting så drar man fram människor som känner och tycker och anar. Och
de är... alltså, det blir nästan parodiskt när Elsa nämner då att hans uppräkning av bakgrunden, de här hemska patriarkala männen, vad de har för bakgrund. Alltså det är liksom, de är sakkunniga inom liksom fysik och allting sånt, det vill säga relevanta ämnesområden. Och då lägger man liksom fram det som att det skulle vara något negativt, att de vet vad de pratar om.
Nej, men det är hemskt alltså. Vi lever verkligen mitt uppe i dumskallarnas sammansvärjning.
Det gör vi, men nu ska vi hasta vidare till Moderaternas magplask, Ingrid.
Ja, vi nämnde ju som sagt i fredags då att vi tyckte det var jättebra att Jimmy hade tuffat till sig igen. Han gör ju det med jämna mellanrum och skrev ju då att vi skulle ha noll asylinvandring och att vi skulle liksom framförallt inte ha sådana som var belastande kulturellt, ekonomiskt och socialt. Och just det här med kulturell belastning var ju då gräsligt av någon outgrundlig anledning. Och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Stenergard, som ju vi har gillat, ja, kanske vi fortfarande gör lite grann, men hon skrev en helt obegriplig tweet.
Ja.
Där hon skrev så här: det hade varit bra om Sverigedemokraterna förklarade vilken invandringspolitik de faktiskt vill driva och hur den är förankrad i de regler som vi är tvungna att följa. Och i en intervju så förklarar hon sig lite mer. Du kan väl berätta vad hon sa där.
Ja, men alltså hon hänvisar ju till då olika sådana här internationella, vad heter det, avtal, dekret och sånt som Sverige har undertecknat. Och vi måste förhålla oss till det och bla bla bla, vi kan inte liksom, men det, jag vill bara med en gång säga att det är väldigt märkligt att samtliga svenska riksdagspartier, utom då möjligen Sverigedemokraterna, hela tiden pratar om de här avtalen som vi absolut inte kan bryta om så landet går under på kuppen, medan andra länder tydligen, som Danmark till exempel, med lätthet kan göra det.
Ja. Precis, och vi la ju in här också att den danska socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen, hon kräver precis som Jimmy Åkesson noll asylinvandring. Visionen är noll asylsökande, säger Mette Frederiksen.
Ja. Ja,
och de har ju redan, alltså de har ju under en följd av år, under alla år, tagit emot betydligt färre än Sverige. Och ändå inte brutit mot några internationella konventioner. Så för det första är jag oerhört besviken på Stenergard att hon hänvisar till dem. Sen är det ju också väldigt märkligt att hon inte förstår vad Sverigedemokraternas inställning till det här är. Hon säger så här: Jimmy Åkesson säger att han i praktiken vill stoppa invandringen. Och jag uppfattar att det är någonting som inte är möjligt att genomföra som regelverket ser ut idag. Och hon sa också någonting om att det var inte så de pratade i migrationskommittén. Och antingen så är Moderaterna helt dumma i huvudet. Alltså att de har kanske trott att de har lyckats tämja Sverigedemokraterna.
Ja, just det som Hultqvist sa, att det går inte.
Ja, precis. Det hade han faktiskt rätt för, det tror jag inte. Men det kan ju också vara så att de har uppfattat att SD faktiskt har slutat prata klarspråk. Det som du och jag har kritiserat dem för så många gånger.
Precis. Det kan vara så att nu blev de skitskraja, Moderaterna, för de trodde att de hade Jimmy Åkesson i ett fint litet koppel där. Och Åkesson och company, partistrategerna inom SD, har tydligen fattat nu att de har ingenting att vinna på och krypa för M och KD.
Nej.
De kommer att tappa i opinionen om inte de är... Ska vi se Mats Knutssons kommentar redan nu, därför att han förklarar ganska bra, tycker jag, kring liksom strategierna bakom. Dels varför M reagerar som de gör och dels varför SD väljer att agera som de gör.
Ja, men det är ju det att ni som bara lyssnar, ni hör inte, alltså därför att de ställer inte frågorna till Mats Knutsson, de finns bara med på filmen. Mm. Skrev du ner frågorna så du kan...
Det gjorde jag. Och då får jag sträcka mig efter mitt block här, för jag trodde att jag skulle läsa upp dem efter vi hade tittat på klippet. Men då tar vi det nu. Fråga 1. Kan det här ställa till problem för samarbete med MKD? Alltså för Östers del. 2. Är innehållet i Åkessons tweet överraskande? Och fråga 3. Kan vi vänta oss reaktioner från Ulf Kristersson och Ebba Busch?
Alla uttalanden av det här slaget höjer ju trösklarna för samarbete med Sverigedemokraterna i och med att det uppfattas som politiskt kontroversiellt och det blir debatt om, det blir diskussioner, det blir anklagelse mot Sverigedemokraterna och det gör ju också att det blir svårare för Ulf Kristersson och Ebba Busch att legitimera ett regeringssamarbete som tar stöd av Sverigedemokraterna. Både och. För det första kan man säga att det är inte första gången som Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson använder den här typen av hård retorik. Det har skett förut. Men det är naturligtvis också så att för Sverigedemokraterna, för Jimmy Åkesson är det viktigt att ta mer plats i den politiska debatten. Man har kommit i skymundan under coronakrisen. Man har tappat opinionsstöd. Samtidigt så har man ett behov att ta ut svängarna mer i den invandringspolitiska debatten. Man vill visa att man är det parti som står för den hårdaste politiken och har den tuffaste retoriken. Och det är det Jimmy Åkesson försöker visa idag, trots den kritik han får från sina politiska motståndare. Alltså jag tror att det är klart att både Ebba Busch och Ulf Kristersson kommer att svara på det här. De måste svara på det. Det här är ju ett framtida regeringsunderlag för en MKD-regering. Så att de har inget val där.
Alltså jag blir så trött på detta. Hård retorik, säger Mats Knutsson. Att Jimmie Åkesson har en sån hård retorik. Men den hårda verklighet vi svenskar har tvingats genomlida i ett par decennier nu. När vårt land har förvandlats till oigenkännlighet. När barnen förnedringsrånas, när kvinnorna gruppvåldtas. Där kan du tala om hård verklighet. Men till och med Mats Knutsson, som inte är något dumhuvud på något sätt och som ofta ligger rätt bra i sina kommentarer, han spelar med i det här att det är orden som är det viktiga. Sverige är i ett akut läge. Det bara väller in folk. Det är klart, alltså det är väl inte det minsta hårt eller radikalt att föreslå att nu får det vara stopp. Nu måste vi reda upp den här röran vi har skapat.
Nej, det är inte ett dugg radikalt. Det som är radikalt är ju att utsätta sin egen befolkning för det här experimentet som de har gjort. Gammelpartierna och gammelmedierna. Men jag tyckte att det jag fastnade för i Mats Knutssons kommentar det var mittdelen där. När han fick frågan... Är innehållet i Åkessons tweet förvånande? Och han säger både och, han tycker liksom att det är hård retorik, men samtidigt inte, därför att där tror jag att Knutsson är inne på samma analys som du och jag, att Sverigedemokraterna måste ta i lite nu, varför annars försvinner de in i M och KD. Vill man ha liksom det här mjäkandet, då kan man rösta på M eller KD lika gärna. Då behöver inte, upphör ju Sverigedemokraternas raison d'être, alltså deras anledning till att de existerar.
Ja, och vi har ju sett nu hur folk har gått från Sverigedemokraterna till Moderaterna. Alltså Moderaterna var ju största parti i januari för en sossarna. Och jag tror att folk tänker så, vissa. Oh, nu tycker Moderaterna som SD, oh vad skönt att rösta, på dem igen. Ja. Det är lite mer anständigt att rösta på Moderaterna. Exakt. Och därför är det väldigt bra att den här debatten kommer nu. Att Jimmy klargör att det är noll asylinvandring vi vill ha. Och dessutom återvandring, även om han inte än har vågat säga det som Gustav Kasselstrand säger, att det kanske rör sig om upp till 1 miljon människor.
Mm. Han har i alla fall tagit ordet återvandring i sin mun vid flera tillfällen, vilket han inte gjorde innan AFS och Gustav Kasselstrand dök upp på scenen. Men jag tycker att det jag tycker är mest trösterikt med allt det här, det är att Jimmie Åkessons egen reaktion då på att det blev så sånt liv om det här, det är att han gick ut väldigt lugnt på Twitter och skrev så här: jag förstår uppriktigt inte den närmast hysteriska reaktion som mitt uttalande igår om invandring gett upphov till. Jag måste ha sagt samma sak minst 1000 gånger och det var länge sedan det skapade någon vidare debatt. Han fortsätter: många vänsterliberaler tycks ha reagerat på detta med invandring som innebär social, ekonomisk och kulturell belastning och då särskilt hakat upp sig på kulturell. Låt mig därför ge några exempel. Mm. Och så nästa tweet: hedersmord, klanstrukturer, könsstympning, gängvåldtäkter, islamism, förnedringsrån, balkongflickor, månggifte, sharia-poliser, barnäktenskap och så vidare. Alla dessa exempel är invandringsrelaterade fenomen som åtminstone jag betraktar som kulturell belastning. Utan massiv asylrelaterad invandring från främmande länder, varifrån dessa kulturfenomen härstammar, hade förekomsten i Sverige varit ytterst begränsad, för att inte säga obefintlig. Jag har tydligt och utan floskler stått upp för denna hållning under hela mitt politiska liv. Hur kan det finnas högt uppsatta politiker som har missat det? Jag börjar undra om det inte är så att reaktionen är helt och hållet fejkad för att flytta fokus från Ygeman-skandalen, elförsörjningshaveriet, coronahanteringen och inte minst den havererade migrationspolitiken.
Ja, och alla de saker som han då räknade upp har nu Sverigedemokraterna gjort en fin liten mem om, och Richard Jomsson skickade ut den och skrev att socialister och liberaler inte förstår detta, förvånar mig inte. Men jag trodde däremot att Moderaterna hade nyktrat till i frågan. Och det är ju just det, det är ju därför vi har rubriken Moderaternas magplask. Vad är det med dem? Vad har Moderaterna, vad tror de sig ha att vinna på att än en gång distansera sig från Jimmie?
Alltså,
de har ju inget annat alternativ, Maria.
Jag vet Ingrid. Och det är så obegripligt. Tänker de att deras väljare då, som är lite mer känsliga, ska fly till sossarna eller till Centerpartiet eller någon annan av de här? Alltså, jag fattar inte riktigt strategin därför att det är ganska ogripligt. De borde förstå att de inte har någonting att vinna på att köpa Sveavägens.
Och Malmö Stenergard, alltså hon har ju varit ganska tuff, och hon har ju varit ute och varnat för att Morgan Johansson försöker öppna kranarna igen nu genom att smyga in det här med skyddsbehov, ömmande skäl och sånt. Alltså hon borde ha sagt så här: där satt den, Jimmie. Så hade både Moderaterna och Sverigedemokraterna ökat i opinionen. Och det här bara, det är ett magplask utan like. Skärpning, Moderaterna.
De måste, och det är jag ju långt ifrån den första som säger det. Men jag kan säga det igen. De måste frigöra sig från sin, vad ska vi säga, tvångsmässiga önskan att få ett godkännande från sossarna som de har hela tiden. Ja. Skit i dem, kör ert eget race, skit i allt det här med det. Fattar ni inte att det bara är strategi från deras sida? Bara slå dövörat till och säg det. Jag tycker det är helt ointressant vad liksom, du vet, Strandhäll tycker om det här. Svara bara så, svara som Kasselstrand skulle ha gjort.
Ja. Absolut. Det är mycket tråkigt, men det vi nu också kan notera med glädje, det är att SD har ju inte backat det minsta.
Nej, inte igen i alla fall, och det är glädjande.
I Dagens Industri kan man läsa, nej det kan man inte för den är bakom betalvägg, men vi har även lagt en länk till Expressen som har gjort en rewrite att Oscar Sjöstedt, deras ekonomisk-politiska talesperson, gör mycket klart för M och KD att Om SD ska stödja en regering med de två partierna så ska de förhandla hela budgeten med SD. Oskar Sjöstedt säger så här, vi måste bli överens om 100%, annars är vi överens om 0%. Så att de har, det kan vara faktiskt en strategi, eller så bara tar de bollen när den kom liksom. Men att de har bestämt sig tror jag nu, för att nu måste vi göra oss själva tydliga igen.
Vilket jag tror är helt korrekt strategi. Det är roligt att Oskar Sjöstedt är så himla tydlig här och tuff i sina formuleringar. Han säger, för han får ju frågor då om att Kristdemokraterna har sagt att man tänker förhandla med SD om delar av budgeten men inte ha ett fullskaligt samarbete. Och då svarar Oskar Sjöstedt att Ebba Busch svarar ibland lite konstigt. Ja, nåväl, det må vara hur du vill med det. Men nu, Ingrid, är det nog dags att knyta ihop just det blocket. Vi har lite fler länkar där. Ni kan läsa Alex Schulman bland annat, som är både rätt och fel på det. Det är intressant nu mer att läsa honom, för att han, jag vet inte, han träffar rätt oavsiktligt ibland, eller?
Ja, precis. Jag menar, en gång var han ju hyggligt bra och sen blev han världens mobbar och sen blev han världens sosse. Men nu är han kanske på väg att nyktra till lite grann. Jag vet inte, men eller så är det bara en blind höna som är.
Det är en ganska intressant kolumn i alla fall som ni kan läsa. Ni har,
och jag vill också tipsa om den debattartikeln i Nyheter idag som heter Mattias, han som också är en sån här gammal avhoppad kommunist. Robert Mattiasson heter han.
Mats Berg och Robert Mattiasson har skrivit en mycket bra debattartikel vars rubrik är Politikerklassen har våldfört sig på den arbetande befolkningen. Och det är intressant därför att den ena är långt till vänster och den andra är ganska långt till höger. Men de, precis som vi med vår vän Joel Nilsson och andra på vänsterkanten, har liksom enats i det här att det är vanliga människor, vanligt hårt arbetande folk som råkar illa ut av den förda politiken. Och det är egentligen inte någon vänster-höger fråga längre, utan det är bara realpolitik.
Ja, precis. Vi har ju länge haft ett block som vi har tänkt göra till huvudtema som just handlar om klassföraktet. Men så händer det alltid en massa saker som gör att det får. Men vi har svarat det. Det kommer.
Ja,
men nu går vi in på det här med den galna identitetspolitiken. Och det är ju, den är ju överallt nu för tiden. Och vi har lite olika ingångar på det här. Men vi börjar med att nu kommer kraven igen på att införa ett tredje kön. Det är då Sveriges Radio som skriver att kritik mot att regeringen inte utreder tredje juridiskt kön. Man kan inte utreda någonting som inte finns! En rad riksdagspartier vill att frågan om ett tredje juridiskt kön ska utredas och är kritiska till att regeringen inte agerar. Tanken är att åstadkomma ett rättsligt erkännande av icke-binära, alltså personer som inte identifierar sig som man eller kvinna. Otroligt synd att regeringen inte vågar ta i den här typen av frågor, säger Martina Johansson, Centern, familjerättspolitisk talesperson.
Det här är ganska svårbegripligt därför att om vi nu tänker oss att precis alla som tror att de vill byta kön verkligen är människor som är födda i fel kön. Vi säger nu för argumentets skull att så är fallet. Vi tror inte det, men vi hittar på det. Vad har vi då för behov av ett tredje kön? De vill ju byta antingen till från man till kvinna eller vice versa.
Det här handlar inte om de.
Utan det handlar om sådana som inte tycker att de är något av det. Men jag bara menar, var kom den tanken ifrån, Ingrid? Att man skulle kunna vara ingenting?
Ja, men så är det ju. De har ju ord för detta också nu. De som är asexuella och de som är hit och dit och som vägrar att inordna sig i normerna. De är varken kvinna eller man. Det är så dödare stort, ett kokstryk skulle de ha, Maria.
Ingrid Carlqvist hotar med våld i podden.
Men tänk att det sitter alltså riksdagspolitiker med skyhöga löner och klagar på att regeringen, för en gångs skull, gör något bra, det vill säga inte utreder frågan om ett tredje juridiskt kön.
Det här är ju bara liksom en del i hela den här galna identitetspolitiks-crazen som pågår, där det också ingår liksom sexuell läggning, hudfärg, ja, och lite allt möjligt, sådana grejer. Och en som tog upp detta i lördags, det var Henrik Jönsson. Han pratade väldigt intressant i sin senaste video podd om just hur vansinnigt det har blivit med den här identitetspolitiken.
Det är varken viktigt vad olika samhällsfunktioner och individer har för kompetens eller vad de uträttar på arbete. Det enda som betyder någonting är deras identitet och deras status i den intersektionella maktordningen.
All about power. It doesn't work without power.
Denna instrumentella och biodeterministiska människosyn exemplifierades nyligen i samband med ett försök att öka mångfalden i symfoniorkestrar. År 2013 initierades därför en bred satsning på så kallade blinda provspelningar, där de sökande musikerna placerades bakom ett skynke så att rekryterarnas omdöme inte skulle påverkas av fördomar rörande personens kön eller hudfärg. Denna satsning hyllades inledningsvis som ett sätt att utplåna fördomar och könsojämlikheter och framhölls som en modell som näringslivet borde ta efter. När det under förra året stod klart att blindtesterna inte alls gav den identitetssammansättning som intersektionalitetsteoretikerna önskade, framfördes omedelbart istället krav på att avskaffa de blinda provspelningarna och att rekryterarna istället nu skulle ta hänsyn till de sökandes kön, etnicitet och sexualitet, för att helt enkelt forcera fram den önskade identitetssammansättningen, oavsett vilka musiker som bedömdes vara duktigast. Den identitetspolitiska rörelsen är helt ointresserad av att skapa lika möjligheter för alla människor, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning, utan är istället fullständigt fokuserad på att styra exakt vilka grupperingar som ska tillåtas göra vad. Och man är fullständigt ointresserad av både meriter och kompetens, oavsett vad detta får för konsekvenser för samhället.
Ja, den här orkesterhistorien är väldigt rolig. Jag grävde lite mer i det och det visar sig att allting började med en artikel av två ekonomiprofessorer någonting från 2000, som därför att det har förekommit ganska länge det här med att de sitter bakom ett skynke så att man inte ska se. Och då hade de granskat de olika studier som hade gjorts, eller de olika försök som hade gjorts med detta, och de påstod att det hade ju blivit ett fantastiskt resultat. Antalet kvinnor, som det ju då var frågan, och det var det som var det viktiga då, att de, det hade ökat med 50%, alltså kvinnornas andel, de som antogs till symfoniorkestrarna, ökade med 50%. Och så trodde man det i väldigt många år. Och sen, som Henrik Jönsson säger, 2013 så satte man igång och liksom verkligen testade det här. Och då visade det sig att nej. Och nu har de kollat den här studien från 2000 och det stämmer inte. De har alltså falsifierat resultaten.
Ja, och det här är så, han är så torrolig där, Henrik, när han säger liksom att ja, det gav inte önskat utfall eller någonting sånt där. Och man förstår ju liksom att okej, utfallet var att det var mestadels vita män då, som fick plats i de här symfoniorkestrarna, vare sig man satt bakom skinken eller inte. Men det vansinniga med hela det här, det är ju då, som ni ser gärna hela Henriks video, för där kommer han mer in på det här liksom, att vilka konsekvenser detta kan få för samhället. När man går från att vara en så kallad meritokrati, alltså att du belönas utefter förmåga, till att man utdelar, då är vi nästan tillbaks i det gamla feodalsamhället där man liksom ärver titlar och ärver förmåner och så vidare.
Ja, fast tvärtom. Där var det ändå så att det var liksom, den var ju de som var mest utbildade och hade kanske de bästa generna för att bli skarpa hjärnor och så. Nu ska vi göra, ja, men nu är det ju precis tvärtom. Ja. Och det som är så intressant som jag hittade nu, det som kom fram förra året i de här studierna, det var ju att Det var ju så fruktansvärt få svarta och latinos i orkestrarna. I en studie från 2014 så visade det sig att bara 1,8% av musikerna i de här topporkestrarna var svarta och 2,5% var latino. Mm. Och nu när det då har visat sig att det hjälper ju inte med det här blinda, för att det är ändå de vita männen och rätt många kvinnor numera som tar de här platserna, därför att de är bäst. Då argumenterar de så här. Ja, det här handlar då om meritokrati. Men man behöver inte bygga en orkester med de bästa spelarna. Punkt. Man kan se det här som en slags sport, ett idrottsutövande. Och om man bara tränar tillsammans och tränar mer så kan de bli lika bra. Hallå, ska vi i publiken sitta och höra falskspelande violinister för att det behövs fler svarta och latinos i symfoniorkestern?
Alltså det är ju ingen som hindrar folk från att spela falskt på sin fiol hemma på sin kammare. Men nu handlar ju detta om elitidrottare motsvarande då, va? Och det blir du ju inte om du inte har någon typ av begåvning, alldeles oavsett hur mycket du tränar. De som vinner OS och VM och vad nu kan vara, liksom, det är ju fysiska praktexemplar som dessutom har tränat som galningar. Och detsamma gäller ju då en sån här sak som att bli så extremt duktig att man kan bli professionell musiker och försörja sig på att spela en symfoniorkester. Mm. Det är inte liksom någonting du gör bara för ditt höga nöjes skull, utan det är ju...
Du måste ha den medfödda begåvningen för detta och sen måste du träna oerhört hårt. Och vi kan baske mig inte ha symfoniorkestrar där antalet svarta och latino och kvinnor är det som styr vilka som ska sitta i orkestern. Jag blir galen och jag tänker, det här är precis motsatsen till vad Martin Luther King sa. Jag drömmer om en värld där vi ska bedömas utifrån våra... Alltså det vi gör, det vi har...
Ja.
Vad sa du?
Ja, prestationer sa han väl, va? Ja, achievements.
Våra prestationer och inte efter vår hudfärg. Det här är precis motsatsen till vad Martin Luther King sa.
Ja, det är det. Innan vi knyter ihop idag så kan vi ju inte undanhålla er det faktum att matematik tydligen är rasistiskt också.
Ja. Och då kan man fråga sig, hur kan det vara det? Matematik är matematik, det är liksom rent objektivt, det har ingenting med någonting att göra. Jo, då är det så att det är inte bara matematik, men alla sådana ämnen som har rätt och svar, rätt och fel svar, de är då ett uttryck för white supremacy. Alltså att vita har bestämt vad som är rätt och fel, fast det är inte vita som har liksom skapat hela matematiken. Det är rätt många asiater som har varit inblandade och en del araber från way back.
Ja, men det kvittar ju.
Det kvittar.
Ja.
Men alltså att bara någon som kommer på en sån dum, att vi ska säga ett jättekul klipp, men innan så här, alltså bara komma på någonting så vansinnigt som att det är rasistiskt för lärare att ge en bock i kanten på elever som räknar uttalen fel.
Mm. Men bara det bara alltså POC-elever, alltså people of color, färgade elever, eller alltså om en vit elev räknar fel så, eller?
Han får nog få fel då, tror jag, men framförallt är det ju då för att hjälpa de stackarna. Och det är också så jäkla rasistiskt att förutsätta att det inte finns några svarta begåvade elever, utan alla svarta, då ska de svara lite som de vill. Och de kan dansa lite på lektionerna för att det ska bli skojigare med matte. Ja, det är så hemskt.
Snacka om låga förväntningarnas rasism, ja. Ingrid. Och jag undrar, jag har inte sett att han har uttalat sig. Vad heter han, vår fabo? Svarte professorn.
Thomas Sowell.
Thomas Sowell. Han är ju lite till åren nu, så jag vet inte om han hänger med. Men undrar vad han hade sagt om detta. Jag kan nästan lova er att han hade hatat det. Vi ska se ett ganska...
Får jag bara säga innan vi ser klippet som avslutar detta, att vem är det då, vilken organisation är det som stödjer den här idén om att matematik är rasistiskt och har gett massor med miljoner dollar till detta? Om inte Bill och Melinda Gates Foundation.
Mm. om någonting är helt vansinnigt och förjävligt, ursäkta svordomen, så kan man ge sig F-N på att det är Bill & Melinda Gates Foundation som ligger bakom någonstans i bakgrunden. Men nu ska vi se ett lite dråpligt klipp från Tucker Carlson där han hade en intressant gäst häromdagen.
Oregon's Department of Education is encouraging teachers to register for training that encourages something called ethnomathematics. Ethnomathematics, not making that up. That training teaches that white supremacy manifests itself in the focus on finding the right answer to math problems. Algebra is racist. French Revolution, anyone? Libby Emmons is a senior editor at the Post Millennial. She joins us tonight. Libby, this is one of those stories. It's hard to believe it's real. There are so many of those. How could math be racist since it's purely objective?
Well, that's a really good question. But to answer that question, you also have to understand that objectivity is now considered racist. So, you know, that's part of the problem. Anything where you get to have right and wrong answers, well, you know, that's racist. But there are several additional problems with this entire program. The first one is that this is the idea that teachers are perpetuating racism in the classroom because they are racist, they are blind to their own biases, and they don't have any control over whether or not they bring that racism with them. The other one is, as you said, this idea that math is a white discipline, which even a modicum of research would tell you is monumentally absurd. And the third is this concept of this soft bigotry of lowered expectations that tells people that students of color can't achieve to the given standard, and so those standards need to be changed. But the problem, of course, is that kids aren't stupid, and they know when they're being pandered to. They know when they're being patted on the head and told that they're doing a good job, when they know themselves that they're not measuring up. We also know that kids thrive when they are held to account. Any parent can tell you this. When a child is expected to live up to a certain measure of responsibility, kids are able to thrive with that. They need that. They need to be able to take care of themselves and to live up to standards. Any kid knows this. And so when we treat them like they're idiots, that they need to have interpretive dance lessons in order to learn math, they see right through that. They obviously do. So I don't know who's being fooled here. We're bankrupting our nation. We're bankrupting these kids' lives. The schools are closed. We're killing them that way. And we're also messing so much with the language. We're accepting the terms of leftist indoctrination. We're accepting these terms, anti-racism. There's no reason for us to do this. They're not real. They're not based in reality. And we're also...
No, you're right. And we're pretending that this is on the level when it's not. Well, you've obviously picked up on that. Libby, I appreciate you coming on again tonight. It's good to see you. Thank you.
Thanks so much.
Det är inte ofta tack och inte fått ord med i laget.
Hon pratar nonstop i 2,5 minuter. Det är bra jobbat alltså. Men det hon säger är ju väldigt intressant, om en otroligt beklämmande. Ja. Nu är det alltså rasistiskt att mena på att det finns rätt och fel svar i matte som är så liksom objektivt och precis som någonting överhuvudtaget kan bli.
Ja, det är hemskt. Och vi hinner inte visa något mer klipp, men Coca-Cola tvingar också nu sin personal att vara mindre vita. De har en sån här instruktionsvideo som all personal måste se, och där får de då veta att de ska vara lite mindre vita. Och att vara vit är då till exempel att komma i tid, att sköta sina arbetsuppgifter. Det är helt bizarra saker. Och fattar du, det här är ju superrasistiskt. Tänk dig själv tvärtom. Kan du försöka vara lite mindre svart? Vilket ramaskri det skulle ha utlöst. Men den här, som man förut kallade omvänd rasism, alltså för att man trodde att det bara var vita som kunde vara rasistiska mot andra, därför kallade man det omvänd rasism när det var tvärtom. Den är ju betydligt värre än någon rasism vi har sett i mannaminne. Alltså man får säga vad som helst mot vita. Man får säga, det är högt uppsatta journalister i USA som skriver att de vill mörda alla vita män. Och de blir minsann inte borttagna från Twitter. Det är helt, alltså jag tycker det är väldigt obehagligt, Maria.
Såg det var någon kvinna som skrev på Twitter att hon tyckte att vita har lägre värde än djur. People of color och djur höll hon väldigt högt och de har ungefär samma höga värde, medan hon hade inte haft några liksom betänkligheter för att avliva en vit person eller, ja, alltså det var en sån här helt totalt sjuk nasseformulering.
Ja, det är helt...
vill jag kalla det.
Och jag skulle säga att den enda anledningen till att inte vita är mer upprörda över detta, det är att, nu generaliserar jag, men det måste man göra när man pratar om grupper. Mm. De flesta vita har inte sånt där offertänkande. Utan bra, klar, reder sig själv och det här fixar vi. Och ja, men vi kör på med vårt liksom. Okej, klagar ni på oss? Ja, vi har inte gjort allting rätt. Nej, men så är det liksom. Ja. Men det kan bli vår död om vi inte börjar. Jag menar inte att vi ska bli offer, men att vi ska bli medvetna om vad det är som pågår.
Jag tror också att de har lyckats injicera ett visst mått av falska skuldkänslor i många vita personer. Att, ja, jag är nog, och vi har varit förtryckande och vi har varit hemska. Och du vet, alltså, de har lyckats tippa narrativet åt det hållet och helt tagit bort allt bra vita människor har gjort genom världshistorien, vilket är hur mycket som helst liksom. Utan det är bara plocka fram det dåliga, då kan du få vilken grupp som helst som är dåligt,
yeah,
i princip. Och eftersom alla...
den här, vad heter han dansken som skrev den här artikeln om att västvärlden blir dummare för varje år för att vi importerar låg IQ-människor.
Jag kommer inte ihåg vad han hette nu.
Nej, men jag... det har försvunnit också från mitt huvud. Men han hade ju en föreläsning för några år sedan där han då berättade och beskrev hur det var att 96% av världens viktigaste uppfinningar har gjorts av vita människor i Europa. Och han till och med ritade upp på en karta ungefär.
Men Ingrid, det beror på att europeerna har varit så förtryckande, tyranniska, hemska. Nej. Det gör det inte. Men vi har inte tid att gå in mer på det idag, för nu har vi babblat på deluxe här. Och innan vi avslutar vill vi uppmana alla som gillar det de ser och hör här idag att göra vad då, Ingrid?
Gå in på hemsidan ingridomaria.se. Där hittar ni swishnummer, bankgironummer och den fantastiska donorboxen där ni mycket gärna får bli månadsgivare. Och på varje artikel och podd vi lägger upp så finns media link-knappen där man kan välja om man vill skänka 5, 10 eller 30 kronor för den med lite mindre plånbok. Vi blir lika glada för alla bidrag, stora som små.
Ha det gott allihopa. Om det vill sig väl så kommer det en liten extra podd i veckan. Vi får väl se hur det utspelar sig, men hur som helst så är ju nyhetsveckan definitivt tillbaks på fredag. Så då kommer vi att ses och höras igen, hoppas jag. Ha en underbar vecka alla.
Gud välsigne.
Hej då.